Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lagt.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är journalisten, författaren och regeringstjänstemannen Nina Solomin. Nina bodde i slutet av 90-talet i Williamsburg i New York, vilket ledde till hennes debut som författare med det banbrytande reportaget Okej, amen, om kärlek och fientlighet i chassidernas New York, en dokumentär om chassider, som nu 20 år senare är mer aktuell än någonsin, återgiven som ljudbok och även släppt utomlands, som senast i Polen. Hon har också varit reporter och programledare på Sveriges Radio, journalist på Svenska Dagbladet och tidskriften Vi, kulturchef på Uppsala Nya Tidning, och sedan 2018 arbetar hon i regeringskansliet. Ja, då vill vi också påminna och utannonsera er om något nytt som vi aldrig har gjort förut, men som sker inom snar framtid som ni bara inte får missa. Torsdagen den 26 november, tidig middag, klockan 4 eller 5, vi har inte bestämt tidpunkt än, för ett begränsat antal gäster, 20, högst 30 stycken, kommer vi ha en middag som jag och Rosodramas ägare Christian komponerar fram. Förrätt, antagligen bruschetta med eller utan parmaskinka. Det kommer att ha ett vegetariskt huvudrättsalternativ. Vi kommer också ha italiensk kalvgryta, ossabucca. Och vi kommer ha ett fiskalternativ, gös med handskalade räkor och kokpotatis, som jag verkligen kan rekommendera. Och för de som till skillnad mot mig äter griskött, finns deras populära schnitzel. Det här paketet kostar 490 kronor, och till det får man höra när jag och Stig talar om hans författarskap i 90 minuter. Man kommer också kunna köpa våra böcker till ett specialpris. Allt man behöver göra är att anmäla sig till Rosa Drömmar på deras sociala medier, Instagram då framförallt, eller ringa till restaurangen på telefonnummer 08 656 3894, 08 656 3894. Där ber man att få tala med Christian eller Johannes för att boka det här kuvertet.
Välkomna till Nina Solomin, som är här hemma hos mig på Kungsholmen då. Ja, alltså att vi bjöd hit det, vi kanske borde ha tänkt på det tidigare, men det är framförallt för de här tv-serierna som har gått, Unorthodox och en israelisk, det är två, tre, vad heter de andra?
Unorthodox och sen Familjen Stiesel.
Precis, om chassidism.
En familj i Jerusalem som precis. Är chassidisk. Mm.
Och den andra är om New York, där både du och jag har bott.
Har du bott också i?
Ja, din systers väninna försökte alltid. Ja, jag ska borde para ihop dem, alltså som kollegor, att vi skulle ses. Aha. För att vi hade gemensamma nämnare. Jag vet inte om vi bodde där samtidigt också.
Har du bott i Olles loft? För det finns en hel rad av människor som har bott i Olles loft, nämligen. Olle
Bonnier. Nej, först var jag som fattig musiker och jobbade i bar på, som min debutroman Go Johnny handlar om, på det var 99. Sen bodde jag snarare i en väldigt fin lägenhet. Min exfru som fick genom universitetet Rockefeller på Upper East.
Oh,
där såg jag chassidist. Jag kommer till det senare. Okay. Ofta. Ja, ja. Men du bodde då i ett loft i Williamsburg. När, på 90-talet var det ju inte hippt som idag.
Nej.
På samma sätt.
Nej.
Idag skulle ett loft kosta $1,000 kanske. Ja.
Det var början av 90-talet, eller mitten av 90-talet som jag bodde. Ja. Du, kände du Olle Bonnier?
Nej.
Det är ju en av Sveriges främsta modernister.
Ja,
han var
verkligen.
Helt egen.
Ja.
Lång
levde
och rankig.
På den tiden.
Och jättekär i sin fru. Det var inte nog den första. Och som ett barn.
Ja, så.
Helt, han var oförstörd.
Ja.
Totalt kreativ från topp till tå. Ja. Bara så här. Men som ett barn. Man lunchade med honom. Jag hyrde av honom det här fantastiska loftet som var kanske 200 kvadrat i L-format.
Och betalade du för den nu?
Jag var tvungen att dela. Jag var inte så rik. Jag levde på frilansa. Men det var två roommates till. Och har lagt $1,000 tillsammans kanske.
Precis. Ja.
Något sånt.
Kan på den tiden betalade jag också det med mina kompisar i East Village. Det var också lite dyrare
då.
Ja.
Mm.
Ja, idag för loft där faktiskt. Mm.
Ja, hur som helst. Han var underbar. Han var precis oförstörd och totalt kreativ. Och hade bott i Latinamerika. Prärjevargarna, Nina. Han var härligt att kunna behålla sitt kreativa
sätt på det sättet.
Ja, alltså han var väl född på 20-talet. Och det här var ju 95. Ja, han måste ju ha varit uppåt 70 i alla fall.
Ja, någonsin har varit. Jag, jag känner till honom som 50-tals,
ja,
60-tals.
Ja, det
exakt. Det jag tror till och med att han... Men jag tror han slog igenom. Gud, det här får vi nästan googla. Men ja, undrar, alltså det är nästan 40-50-tal. Ja. Mm, 40-tal. Alltså han är... Mm. Det är verkligen en annan tid.
En annan tid.
Ja, men nu har han tyvärr gått bort.
Nu kom du på att göra det här. Eller berätta om... Vad heter det?
Chassidism.
Ja. Chassiderna är ju en... Det finns ju judar av alla sorter. Sekulära, assimilerade och så väldigt
religiösa. Man ska inte blanda upp dem med ultraortodoxa, eller
hur? Nej, och ultraortodoxa.
De ser också lite konstigt ut ibland.
Jo, nej, men ultraortodoxa är väl liksom bara en beteckning att man är strängt religiös och bokstavstroende. Mm. De läser Bibeln bokstavligt. Mm. Som vissa andra här har jag hört på de gör. Ja. Hur som helst. Men sen finns det en inriktning bland ultraortodoxa judar som, där man just... man har liksom en chassidisk inriktning och chassidismen är i likhet med väckelserörelserna inom kristendomen uppstod på 1700-talet och betonade känsla.
Pietetsrörelsen inom kristendomen.
Ah, ja, exakt. Är det sa jag väckelse? Kristendomen. Pietismen. Pietismen.
Är det samma, var det samma sak med sofisten också? För det är också så här...
Sofister är mer asiatiskt. Oriental. Precis. Men det som är intressant är att det här uppstår liksom i Europa...
Mm.
Samtidigt, exakt. Och det är nog ingen slump, tänker jag. Mm. Men det, så då uppstår det, då tycker man att judendomen har formaliserat, det har blivit liksom bara, det handlar bara om form och sådana saker och ingen känsla och innerlighet.
Mm.
Och då fanns det en grundare som heter Baal Shem Tov och han har funnits också historiskt. Han går upp till en chassidisk grupp som sen blev fler och fler chassidiska grupper över hela Östeuropa och Ryssland som sen liksom blev wiped out i princip med förintelsen och förföljelserna. Men sen efter kriget så var det spillror av överlevande som emigrerade till USA och startade, liksom ville återuppbygga egentligen den gamla judiska världen. Baal Shem Tov.
Ja, men han som var emot Israel.
Ja, precis. Och en av dessa var ju Schneerson. Moshe Schneerson tror jag. Gud, det blir helt... Ta sen igen. Ja. Rabin Schneerson, det kan vi ju kolla. Ja, skitsamma, det är inte så intressant för svenska lyssnare. Och han började i Williamsburg i Brooklyn bygga upp den här chassidiska gruppen som var Satmar-chassiderna. Och Satmar är namnet på hans hemstad i Ungern.
Och Baal, alltså namnet, för jag har förstått att det finns en pjäs av Bertolt Brecht som David Bowie spelade faktiskt huvudrollen i på kortfilmen, kommer jag ihåg, i början av 80-talet. Men jag har förstått att namnet då, för den hade mer med sånt, står ju också för djävulen. Belzebub tror jag kommer från det.
Nej, men Baal var helt enkelt guden för de som tidigare var i Israel. Alltså Baal-kyrkorna. De har ju, när man har hittat nu i staden Ugarit, som ligger i Libanon gränsen mot Turkiet. Mm. Så har man hittat då, den här killen Ola Vikander håller på och tolkar de texterna. Han är en av världens främsta experter på dem.
Mm.
Så jag har läst en del av de här ugaritiska texterna som påminner väldigt mycket om Bibeln. Alltså man kan säga att Bibeln är en del av ett nordvästsemitiskt system. Va? Alltså det finns likhet mellan de här basstyrkorna och de som tror på jag. Så när man säger du ska inte ha några andra gudar jämte mig, så är det därför att det i de här trakterna finns andra gudar. Va? Mm. Och att de är liksom, har konkurrens, det finns en konkurrens i det.
Du håller Moses också, eller?
Ja, nej, men alltså de här buden är väldigt viktiga och jag tycker att man ser för lite, man liksom... Man tar för lite, om man tittar på dem rent bokstavligt, va? Så är det vissa saker som är ganska underliga.
Mm.
Jag frågade då min bigfar om det här. Men han sa att Alltså jag tänker ju band lite för mycket utanför boxen.
Ja.
För jag tycker då att det är så mycket som påminner mig om massajerna.
Ah.
Alltså den här uppdelningen mellan kött och mjölk till exempel.
Aha.
För de är ju
har massajerna mer, det?
Ja, de är ännu mer extrema. De äter ju kött 3 dagar, så har de lavemang 1 dag. Och sen äter de mjölkprodukter.
Gud vad intressant.
Och de blir då väldigt, väldigt många, väldigt stora. Och det där, om du tittar på de afrikanska religionerna som egentligen bäst har beskrivits i Birgit Åkesson, som var en fantastisk kvinna, jag träffade henne flera gånger. Hon, född 1909 tror jag, hon var ju Afrika, hon drog efter att bli liksom utmanipulerad från operan. Hon gjorde dansen eller liksom koreografin till Aniara 59. Och sen så fick hon sparken därifrån och hon så blev så sned så hon drog till Afrika i 3 omgångar. Och alldeles ensam så sökte hon upp. Och hon har ju gestaltat, hon är den enda som har så att säga, skrivit notationer för afrikansk dans i både Öst- och Östafrika.
Men levde hon då med massajerna?
Ja,
bland annat. Och studerade danser?
Ja, precis. Noterade dem. Och då beskriver hon också deras religion. Och väldigt mycket egentligen i princip allting handlar om det som man varnar för i Moseboks första bud. Du ska inte ha några andra gudar, varken på jorden eller himlen, eller i vattnet under jorden.
Mm-hmm.
Och det är i vattnet under jorden, det är det som är centralt i de afrikanska religionerna.
Mm-hmm.
Så jag tror att fråga mig en blick för då kanske judendomen har att göra med liksom Afrika.
Ja.
Och inte liksom.
Ja.
Nej, det tror jag inte. Så. Jag tror inte.
Men det är ju jätteintressant att det är så likt. Vem vet hur folk har rört sig?
Ja, men från början kommer det. Var ju det hon, vad heter hon, vetenskapsboys vi hade i någon podd. Henne som DNA-mänskligheten. Från början kom ju mänskligheten från Centralafrika. Och sen det vi ser i Europa är ju från det här området i Israel.
Så ja, de kom snarare från, inte Centralafrika. Mänskligheten som sådan kom förmodligen från någonstans i Tanzania.
Men för mig är det Centralafrika-området, alltså mitten av Afrika. Mm.
Men sen så är det ju då, efter en katastrof som var för ungefär 20 000 år sedan, så utplånades hela Afrika av torka. Bortsett från Nubabergen kanske och höglandet i Etiopien och längst ner i Sydafrika och skonades också. Samt en liten strimma längst ner i Nigeria, Togo och kanske Guinea-Bissau. Och alla som levde där, de dog helt enkelt.
Eller utvandrade.
Eller tog sig, men de visste ju inte vart de skulle ta sig heller.
Ja, men det var det som var hennes teori i hennes böcker, att de hamnade sen runt där i Israel och Syrien.
Ja, alltså man,
och sen vandrade ut.
Man utgår ju från att afroasiatiska språk som semitiska är, har sin rot i Afrika. Inte, tidigare trodde man att den hade sin rot i den naturfysiska kulturen. Va? Det var en standard föreställning. Men det så tror inte nästan någon idag. Det är bara någon enstaka som tror det.
Men nu måste jag säga en sak som jag tyckte, som jag hörde Nathan Schacher, han har säkert skrivit om det också. Nathan Schacher är en av Sveriges bästa skribenter. Kanske den bästa. Kan vara den bästa.
Jan Guillou delar inte den
åsikten. Jan Guillou, han är inte här.
Han kan hela tidningen ha en israel som israelsk korrespondent.
Ja, hur som helst, jag hörde ett föredrag, han har säkert skrivit om det. Men han sa att enligt modern DNA-forskning i Israel så delar ju palestinier och judar samma DNA. Så kontentan av det är helt enkelt att palestinierna, det är de judar som blev kvar.
Exakt.
Är inte det mindblowing?
Ja. Men det är det som är
samma folk.
Ja. Det är
bara de som blev kvar i förskingringen.
Men det kom väl bara för 2 månader sedan? Eller någonting. Eller jag läste det första gången.
Har du sett det som en flash?
Jag läste det för 1 år sedan.
Ja, okej. Okay. Men det kanske var något han sa. Var det då han skrev? Kanske var han
jag läste. Kanske han skrev,
Nej, men alltså det där är ju uppenbart. Däremot är det en viss skillnad mellan de som finns i Libanon. Alltså det är vissa skillnader. Men alltså, jag uppfattar det som ganska självklart, men att det finns, eftersom jag nu är bokstavstroende kristen, så upplever jag då att judarna är Guds utvalda folk på riktigt. Liksom.
Mm.
Men att det samtidigt finns ett problem. För när man läser Koranen så då på något sätt blir jag lite ställd av att hela tiden, för Koranen är ju till skillnad från Bibeln, det är ändå anmärkningsvärt hur mycket som upprepas.
Mm.
Alltså i Koranen så sägs saker inte en eller två eller tre gånger utan 8-9 gånger. Mm. Alltså till exempel att man inte ska förtala någon. Va?
Mm.
På ett sätt som gör att du undrar om varför inte det står så mycket om det i Bibeln. Va? Och på samma sätt upprepas gång på gång på gång. Du får under inga som helst omständigheter skada en rättroende jude eller en rättroende kristen.
Står det i Koranen?
Ja, det står i Koranen. Inte en gång, utan kanske 8 gånger.
Har du läst Koranen? Eller har du
jag
läst lite?
Jag läste igenom Koranen. Inte hela.
Nej.
Så jag läste den i Zetterstens översättning från 1917.
Mm.
Men alltså, det där är, och då står det så här. Jag har kommit, jag är den lägsta profeten. Jesus är den största profeten. Jag har kommit för att försvara Jesus.
Mm-hmm.
Och jag har bara varningar att komma med. Tyvärr, jag har nästan ingenting positivt att komma med. Utan jag vill bara varna er för allt ont som ni gör. Va? Och, men ni måste få absolut inte skada judar. Alltså judar som är fallna, okej. Okay. Och så tog jag upp det där för jag funderade på varför Kafka ville att Max Brod skulle bränna hans kvarlåtenskap. Det var ju så tokigt bränna Amerika-processen och efter slottet.
Mm.
När han visste att han inte skulle göra det, varför sa han det då? Och då tänkte jag, det här löste jag, det var vad jag skrev om det i januari 2000. Då kom jag på, han var ju jude. Och för judar så spelar formalien stor roll. Han ville rent formellt inte vara utgivare av verket. För att han har skrivit det. Och vad får det för konsekvens? Jo, alltså om du följer alla de här buden som finns. Som de här ortodoxa judarna följer. Som är, hur många är det?
613.
613, okej.
Okay. Mitt svårt.
Okej, okay. Om du följer alla de 613. Det är ju så mycket att hålla reda på.
Mm.
Så då är det en massa bud som kanske inte är så viktiga. Men du följer dem också. Men så tänker man efter en gång till. Nu får du möjligheten att själv ändra världen. Du tar bort ett av de buden. Vågar du göra det? Alltså, du vet ju inte konsekvenserna av att man sover i en viss riktning. Eller du vet sådana grejer. Det finns ju många konstiga bud. Va? Och jag tror att respekten för de där lagarna har gjort att de som är ortodoxa judar är på dem som skyddare för världens synder.
Jag tycker alltså problemet med Koranen är ju, det är därför i diktsamlingen jag släpper i augusti att jag bara använder det gamla testamentet, inte ens nya, att det judiska är ju det den där du går i dialog med Gud och kan också ifrågasätta. Och det har också Torah med ändå den vetenskapliga grejen. Det gör ju att ja, Koranen är väl den där du minst får liksom ifrågasätta.
Är du problem. Också katolik?
Nej, jag...
Vad är du då?
jag har nog varit med på det kristna, men sen har jag också, jag har fjärdedel judiskt i släkten, så jag har väl också ändå, i senaste diktsamling, förut har jag nog varit, i förra hade jag mer med från Nya Testament, men nu när det handlar om en förlust och sådär, så, och är mer, så då ifråga, när jag skulle i dikten just ta upp lite sådana grejer med ifrågasättande mot Gud och sådär. Så var det ju Job och Saltaren och sånt som jag läste och Jeremia. Och så att det var bara gamla testamentet.
Men är du troende?
Nej, det vet jag inte. Jo, jag tror på något. Men jag går inte i kyrkan eller i någon synagoga. Mer än uppleva kanske något andligt möjligtvis när jag är där. Men det är inte så att jag går. Så däremot, okej, skulle jag gifta mig med judina kanske jag skulle konvertera. Liksom.
Ja, jag förstår.
Men jag vet inte. Inte så. Men det var intressant tycker jag med de här chassiderna att de hade sagt att en flöjt är lika mycket värd som Torah. Det, för mig är det nästan provocerande antiintellektuellt.
Ja,
eftersom
ja,
Torah ändå har den här intellektuella. Ja. Jag intervjuade Bernard Henri Lévy för Judisk krönika för något år sedan.
Ja.
Han pratade ju också om hur viktig den var för honom med vetenskap och tänk.
Ja.
Ja, men det finns det. Jag uppfattar inte att det finns någon direkt motsättning mellan vetenskap och tro. Och som vetenskap, även om det är sken alltihop, så måste vi ändå hålla på med någonting.
Mm.
Och det kan ju hända att det är rätt som det står i Bibeln. Jag håller på väldigt mycket med att jämföra hur språk är relaterat till det.
Mm.
Och det är helt meningslöst om det är rätt som det står i Bibeln.
Mm.
Men det kan hända att det liksom på något plan ändå förhåller sig så. För jag tror ju att syndafloden har varit ett faktum. Den inträffade för ungefär 12 000 år sedan.
Mm.
För då så förändrades klimatet i Det är därför vi hittar frusna mammutar. Om det skulle vara en långsam klimatförändring så skulle ju de där mammutarna som var så stora, de skulle ha hunnit gå söderut.
Mm.
Om man tänker efter logiskt.
Så det var en plötslig katastrof?
En plötslig katastrof som inträffade. Man vet genom borrprover i Grönlandsisen att det skedde inom loppet av en vecka. Och numera den enda som trodde på den teorin som uppstod någon på 30-talet då, någon snubbe som hade, jag kommit ihåg vad han heter, det var Einstein. Det kallas för den torra apelsinteorin. Om du har en apelsin som du glömmer om du åker på semester, så kommer du tillbaka och så tar du upp den här apelsinen så, och så rullar du den, så rullar apelsinen inne i skalet, va?
Mm.
Därför att jordskorpan är ju tunnare än ett apelsinskal.
Mm.
Så om du lägger tillräckligt mycket tyngd, alltså is, på en punkt, i det här fallet var det förmodligen Ellesmere Island i Kanada, som var den tidigare, liksom, nu är ju inte den magnetiska Nordpolen, och Nordpolen är ju inte likadan. Alltså det finns en skillnad där emellan. Då åker ju allt iväg, det liksom skjutsas iväg, typ 100 mil eller något sånt där.
Mm.
Och då är det klart, då blir ju fruktansvärt enorma översvämningar och katastrofer, alltså får frysa ihjäl och djur frysa ihjäl och sånt där. Och man vet också ungefär när exakt, faktiskt på veckan, när det inträffade.
Men okej, med det här, tillbaka till det här med för det första flöjten, det är att de går mer på känsla, eller hur? Så att från början sågs de inte, idag ses de som konservativa, men från början måste de ha sett som en helt
annan,
radikala, eller
hur? En slags väckelserörelse.
Och de tror, och det, de tror, de är också antisionister. De vill vänta på Israel tills den här profeten kommer.
Det finns många olika skolor. Ja. Många olika grupper som följer olika rabbiner. Eller rebbes. Och just Satmar som är bland de mest extrema i sin livsföring. De är även antisionister av just den anledningen att man ska vänta på Messias. Men det finns ju andra grupper som... Som Lubavitch finns det en väldigt stor grupp som har en liksom lite mer missionerande verksamhet riktad mot andra judar som inte är religiösa. Och de är ju inte antisionister, utan det är just den här extremt speciella, skulle jag säga, gruppen.
Ja, det fanns ju ett missionerande drag i judendomen ända fram till 800-talet, tror jag.
Mm-hmm.
Alltså, men så la man om det, jag vet inte riktigt varför.
Mm-hmm.
Alltså, man missionerar ju till exempel bland turkar. Så på Krim fanns det ju då judar som ju inte räknas som judar av judarna. Och de räddades av judar när nazisterna kom till Litauen. De kallas karaimer.
Jaha.
Och de är ungefär några hundra. Och då frågade tyskarna om de judiska rabbinerna då.
Mm.
Är de här judar? Nej, svarade de. Varför att rädda dem?
Mm.
De är ju då turkar, va?
Mm.
Och tyskarna ville ju ha liksom god hand med krimtatarerna.
Just det.
Så de lät dem leva.
Ja.
Så de finns kvar utanför.
Vad heter Vilnius. Den gruppen?
De heter karaimer.
Aha. Utanför Vilnius?
Utanför Vilnius i en stad som heter Trakai.
Jaha, det där måste jag...
Okay. Men varför började...
Men idag så lever... Men jag skulle säga också en intressant grej med judendomen är ju faktiskt dels det här att man går inte bara... Jag skulle säga att det här icke-missionerande draget är extremt djupt. Jag undrar om det ens kan stämma att det har varit
mycket. Det är ju jag var i Nepal och blev jävligt irriterad på kristna som gick och delade ut biblar till alla buddhister och sådär.
Ja, just det. De ville det. Men, nej, men alltså, för att det är faktiskt så att om du, Stig, skulle plötsligt vilja konvertera till judendomen, då skulle du vara tvungen att gå till en rabbin minst 3 gånger och tjata. Du skulle få ett nej de första gångerna.
Mm.
Bara för att se ifall du ens...
Ja, men det är ju samma sak, det är ju inte hur lätt som helst att bli katolik.
Inte?
Nej.
Det är samma sak där.
Alltså de var ju...
Man måste truga.
Ja, de var ju väldigt ovilliga när de blev katekumen, som det heter, va? Så var det någon som får man ställa frågor. Ja, det vet jag inte om vi har tid, kanske. Men ni måste förstå en sak. Vi är inte ute efter att få er. Vi är tillräckligt många.
Mm.
Utan det är ni som ska vilja.
Just det. Ja, det är samma
tankegång. Alltså, det är tvärtom mot svenska
kyrkan. Men det kom så att du började intressera den här boken som du skrev. Du var 25 då, nej, som blev väldigt uppmärksamma då. Nu aktuell 20. Den kom som ljudbok också.
Ja,
i och med tv-serien har vi säkert
exakt.
Också.
Exakt, den har kommit som ljudbok. Den finns på alla.
Ja.
Får jag göra reklam?
Ja, gör det.
Ja, den finns på alla Storytel och alla sådana
här plattformar. Du läser väldigt bra också.
Har du hört den?
Ja, jag lyssnade på
den.
Får
du lyssna den? Det var kul. Tycker du det? Jag har inte vågat lyssna.
Ja.
Hur som helst. Så den finns, ja. och man kan köpa den på Adlibris och sådär också på nätbokhandeln. Ja, så det är roligt. Det är jättekul. Det är ju inga pengar i det där egentligen.
Jo, jag tycker, om du hade Bonnier så lurar du på det. De sa att de ville ge mig 15%, så tjatar de, ingen annan har fått det, ni begär 20. Sen...
Vadå, är den här podden eller vadå?
Nej, en spelet till spelet. Ja, en bok. Ja, förra boken. Nej, förra boken. Då tjafsade med Bonnier, för de hade ju inte skrivit avtal på ljudbok då. Det glömde de alla de stora innan. Och då gav de mig 15 erbjudande procent. Sen fick jag upp det till 20. De bara, ingen annan har fått så mycket. Sen mina kompisar som vars bok sålde hälften så mycket. De fick 80 000 i avräkning på ett kvartal. Medan jag fick på ett halvår 15 000. Jag bara, hur kan det här komma sen? Nu är jag hälften så många lyssnare. Jo, men vi fick 50% av Lind & Company. Gäller att sluta rätt royalty deal.
Ja, det där var jag lyckligt ovetande om, kan jag säga. När jag...
Gör inte om jag det. Gör inte om det. Jag ser till att få så bra. I alla fall minst 40 på alla andra böcker som jag gjort.
Jag minns inte, men jag minns det som att det var inte några...
Nej, det är där framtidens pengar ligger. För att det också...
Mm. Ja,
att det är framtiden. Jag är liksom tveksam till det här med ljudböcker. För att jag tänker att det är åtminstone 100 år fram. Det kommer ju att innebära att folk blir analfabeter.
Jag vet. Mm. Eller analfabeter. Men det är en helt annan generation som växer upp.
Ja, alltså. Ja, det är tillbaka till Homeros tider och andra sidan var ljudtradition.
Oh. Alltså, vi har på vägen, det kanske är, jag vet inte om det anses tacky eller så. Men en gång i tiden så köpte jag en sån här affisch, ni vet, Andy Warhol.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag läser aldrig böcker eller texter. Mm. Jag tittar bara på bilder. Mm. Och det var så här en utställning på Moderna 1968, och då var det liksom programaffischen. Så den har vi hängande på väggen, och nu ska min son ta över den. Och jag måste säga att jag tyckte det var lite roligt när jag jobbade som kulturredaktör för ett antal år sedan till exempel, och hängde upp den, och så tyckte jag jag läser ju hela tiden. Så det var lite, det var liksom ironiskt. Lite självironiskt, precis. Men nu vill min son, bara för att den färgmässigt matchar hans rum, vill han ha den i sitt rum. Och jag får nästan ont i magen. Jag har gradvis börjat tycka allt mer illa om den här reproduktionen. Därför att den är så sann. Och det är så obehagligt. För det är precis så unga människor
har det. Din bok hade jag läst för 20 år sedan. Och böcker som intresserar mig brukar stryka under. Men däremot böcker som mer lättsammare, Leif GW och sådär, det brukar köra som ljudbok, eller Klubben nu när den kom, den säger som skvaller.
Den är jättebra men det var bra
den var bra att läsa.
Elina
Det är inte en bok där jag behöver sitta och göra understrykningar inför framtiden, för den funkar bra som ljudbok. Men vad jag skulle säga, tillbaka till din bok, hur fick du idén till den, och att du ville in, var det ren nyfikenhet eller hade du idé och
de ser ju så konstiga ut, de har ju sina svarta hattar, tinninglockar, rockar, de ser liksom bara ut som exotiska fåglar.
Jag var i Buenos Aires i vintra, så det var någon kväll när jag hängde på en uteservering i judiska kvarterna, då såg man ju de här på rad, man blev väldigt nyfiken. Och de gick inte bredvid varandra heller, männen och kvinnorna.
Finns det sådana kvarter i Buenos Aires? Jaha, vad intressant.
Ja, det är en helt stadsdel med judiska.
Det ska vara en sån himla trevlig stad.
Ja, den har det bästa från New York och det bästa från Paris, känns det som. En blandning.
Hur som helst. Men, så och de var ju rakt, jag bodde där i Oles loft, gick ut på gatan, rakt nedanför kryllade. Det fanns, rakt över gatan fanns det ett kapell, ett begravningskapell, så det kom ju dit sällskap och liksom mässade och sådär regelbundet. Så det var ju bara så himla intressant. Och sen hade jag den här lite sentimentala kopplingen också till den här gruppen eftersom att min mamma föddes 1935 i Warszawa, precis, alltså 4 år innan
andra världskriget. Och du kan jiddisch också som de talar?
Nej, jag har studerat det lite. Nej, jag kan inte säga att jag förstår det ens. Jag kan inte tyska. Så att, men min mamma pratar ju det. Mm. Så att det, för mig stod det som... Det var liksom en symbol, det var liksom en väldigt varm känsla kring det här och en stor nostalgi och just i kontrast till det som var förlorat och som har, ja. Så att då blev jag liksom väldigt nyfiken och sen var ju de ju så himla avvisande och sånt kan ju trigga en också. Att någon absolut inte vill ha med en att göra. Så till slut så blev jag nästan förargad. Men sen så fick jag kontakt med ett par som liksom...
Och så de var vänta, för att du är ju din också.
Ja, det var en förutsättning. Ja,
för jag kom inte ens in i en israelisk grupp i Nepal förrän, förrän jag berättade, eller jag ljög och sa att det var mormor som inte morför, som då kom jag in. Och det var egentligen bara
tjejer. Då var du med gänget. Ja, det var ju
gänget. En israelisk sergeant faktiskt. Men vad skulle du säga, hur kom du in som...
Så lärde jag känna en familj, ett ungt par som ännu inte hade barn. Och de hade ju bägge kommit från icke-religiösa bakgrunder. Så att de hade liksom, de var jätteengagerade i att hjälpa mig och stötta mig till att bli religiös och sådär. Och sen så, det ena gav det andra. Jag intervjuade olika människor. Det var flera parallella skeenden. Det var också en ung man som knackade på i det här loftet. Och sa såhär, huset har ny ägare, vi ska inspektera lägenheten. Jaha, sa jag, och så öppnade jag dörren och så spatserade han in. Ganska liksom kortväxt ung man med tinninglockar och så här, ganska elegant. Och gick runt och tittade och så pekade han på en av Olles så här kosmiska virvlar. Och så sa han så här, vad är det? Ja, det är en kosmisk virvel, sa jag. Det är konst. Ah, konst. Det har jag hört talas om.
Fast de ändå går på
det känsla. Vet jag vad det är. Ja, precis. Ja, så att, ja. Nej, men alltså,
alltså det jag gillar det här att du är liksom på något sätt har inte fördomar utan du går in i det med fascination, va? Vilket tror jag är en förutsättning vad man skriver om det så är Hells Angels, så måste man ha någon form av fascination annars blir det ju ointressant även för läsaren.
Och man får inte döma.
Nej,
från
man får
början.
Inte döma, nej. Nej. Men sen är det också det att jag som icke-jude blir liksom slagen av den värme och den självklarhet i sin livstrygghet, eller vad jag ska kalla det, som de verkar ha. Det verkar inte finnas någon självskadebeteende där.
Alltså, det finns det säkert.
Men de
jag träffade, många familjer, var ju också fungerande. Men sen finns det ju också den här tv-serien Unorthodox, har du sett den?
Nej.
För den handlar ju om en tjej som lämnar precis de här kvarteren. Först blir hon bortgift och sen så bestämmer hon sig för att ta sin... Hon är gravid och liksom bara dra och fly till Berlin till sin mamma som inte heller, som också har lämnat och sådär. Men... Och det var en dysfunktionell familj. Den baserade sig på en verklig historia. Pappan drack, eller om det var mamma, jag minns inte nu. Men det var ju massa jobbiga
omständigheter. Jag tyckte hon var bra skådespelare.
Jag tyckte så här, det finns ju en skribent som har väldigt bra koll på modern chassidism. Han heter Dan Korn. Han skrev ju i din tidning, Stig. Expressen brukar han skriva. Konservativa tankesmedjan. Han är nog inte med i SD, det har jag svårt att tro. Men i alla fall, och han tyckte ju att det var rena kalkonen. För den är ju så jättetillspetsad, den här tv-serien. Och
fast hans försvar var ju också lite lätt. Ja, vi gör allt för att kvinnan ska njuta i sex. Och ungefär som att de har...
Jag vill inte gå in på. Men hur som helst. Men det är ju... Jag menar, att jag tänker så, om man själv är en person som ägnar sig åt att berätta historier. Så ser man ju att det här är en väl fungerande tv-serie. De har skruvat upp alla färger och kontraster och så. Det är väl klart liksom. Och då får man ta det för vad det är. Men det är ju inte den sanna dokumentära sanningen om alla chassister.
Jag såg Carina Rydberg skrev på Facebook. Hon skrev ju så här: varför kommer det så många tv-serier om ortodoxa judar just nu? Eller jag behöver inte ställa ett frågetecken egentligen, för jag vet varför. Det jag tror hon menar, nu har jag inte frågat henne varför, men det jag tror hon menar är lite det här. Du har ju till exempel de som ska vara vårt mest feministiska parti, Vänsterpartiet, är de enda liksom som inte har fördömt, i alla fall de har snarare fördömt de som fördömer hedersrelaterat våld från muslimer och så här. Och du kan, jag ser från mina vänner i Sofo på Söder att när det blir sprängningar, gängkrig och sådär, som det ligger svenska människor bakom. Mm. Eller om det har varit så här, typ gruppvåldtäkter nästan. Mm. Alla de här är ju lika hemska hur vad det än är. Men då blir de nästan glada att det kan vara något att man ville skildra. Att judar förtrycker också sina kvinnor.
Ja, ah, du tänker så. Ja.
För då har de här PK-människorna i New York också som har gjort. Så, nej, men jag bara tänkte så.
Ja, men det låter rimligt. Du har inte berättat det för mig. Men jag köper den teorin på en gång.
Vadå? Men alltså att man på något sätt tycker att det är skönt att inte bara muslimer som trycker kvinnor utan precis, också judar. Ja.
Och det var min i New York när jag bodde där på, när jag bodde där vid Rockefeller University. Då bodde jag på 63 New York. Sen var det ett sjukhus 2 kvarter uppåt. Mm. Och då såg jag de här. För då tänkte jag just på muslimer, för jag såg det kom så här stora bands och hämtade med chassider och hämtade kvinnor som jobbade på sjukhuset. Och då tänkte jag, det kanske också så i vården när jag jobbade där på 90-talet var mycket muslimska kvinnor. Och faktiskt enda gången jag sett sådär att män kommer och lämnar och hämtar kvinnor, det var just muslimska män när jag jobbade på SFI. Mm. Så att, liknande tänkte jag. Mm. Är det sån? Att kvinnor inte liksom...
Det kan ju uppfattas som kontrollerande, men jag tror att i det där fallet så var det väl en trygghetsgrej bara, ungefär som man hämtar och lämnar barn. Liksom. För att de, ja, men de är ju så, nu vet jag inte vilka klassider det här var, men i alla fall i Williamsburg, de här kvinnorna är ju hemma och är gifta och föder barn. De kan inte
de föder tidigt barn, de får ta preventivmedel.
Nu vet jag inte vad de, men nu vet jag inte i och för sig, vad kan de ha arbetat med på sjukhuset? För där möter de ju den vanliga världen. Ja.
Ja,
var det ett judiskt sjukhus, tror du, eller?
Det är möjligt att det var, för att det var inget, inte något av de kända, men det var
Då kan det ha varit en judisk typ av, men då vill de inte att de ska behöva åka tunnelbanan genom hela, för där blir Manhattan och de kanske kan bli antastade, eller man vet. Men jag uppfattar inte, jag tror inte de känner sig liksom kontrollerade eller så, absolut.
Du har ju på det här, du skriver om den här kameraaffären också, som där när jag bodde där så utvecklade jag ett fotointresse också. Dels för att det började med att jag började plåta mina egna artiklar och sådär. Mm. Och sen blev jag mer och mer intresserad. Jag hade vänner som var fotografer och sådär. Så jag var ofta där. För de hade ju billigast grejer. Mm. Samtidigt som alla vänner, fan nu måste vi till judarna igen. Och tyckte att de, och drev med deras, det var så kontrollerat. Det kom på ett löpande band grejer. Aha. Som en tomteverkstad när man hämtar grejer. Så det inte kan vara något svin. Aha. För där en del med fördomar då, så
ja,
det här är för att ingen ska kunna snatta utav dem själva. Att allting är kontrollerat och ingen ska kunna snatta.
Men vadå, fan nu måste jag gå till judarna igen.
För att de tyckte att de var så otrevliga och dryga.
Ja, de var inte så socialt.
De var ju ganska dryga faktiskt. Men jag gick också dit och köpte dem då för att det var billigast. Men det var inga kvinnor som jobbade.
Det var det inte.
Nej, det var bara män.
Ja, men så just det här med att man också, som du nämner, att man, jag läste om den här boken, vad heter den, som maffian och som, vad heter det? När det är,
familjen? Nej.
Inte familjen, utan klanen. Det är en antologi som är väldigt bra. Ah. Som kom för 2 år sedan. Då var det också om resande folket eller om senare. Mm. Att det finns djupa familjer. Mm. Och här verkar det också finnas, alltså, djupa judiska familjer. Och att man, om man släpper in någon i en familj, så sjunker man i, så att säga, i status eller något sånt där.
Nej, att man håller koll på vem man gifter sig med.
Precis.
Ja.
Mm. Att man håller, alltså, att varje som kommer in som ny får räkna med att vänta i 4-5 generationer innan de accepterar det. Mm. Och det är väl för att kontrollera, är det här schyssta människor eller inte?
Ja, exakt. Och sen tänker jag också att de tror ju på något sätt att, alltså, man får inte glömma att det här är väldigt fromma människor, de allra flesta av dem. Mm. Och de tror ju någonstans att det ligger i ens personlighet. En from person vill man ju gärna få in i familjen. För att det är ju liksom också att man hela tiden försöker, genom de här 613 förbuden och påbuden om hur man ska leva sitt liv, så försöker man förhöja existensen. Att liksom plocka fram den judiska gnistan. Jag tror nästan att det finns, det här är lite kabbalistiskt och jag är inte tillräckligt,
top of mind för mig.
Ja, de är nog, men att man ska hela tiden genom sina handlingar, och på ett sätt kan jag tycka att det är någonting ganska fint med det, att man genom sina handlingar försöker upphöja en sån banal sak som att ta en macka till ändå någonting som man gör. Man är inte ett djur, man förhöjer det till en, man läser en bracha, en välsignelse innan, sen äter man. Man kan liksom avhålla sig från att bara proppa i sig den. Det är inte alltid man kan det, men om man är religiös så håller man sig till de här, och det gör automatiskt då att man förhöjer den, det blir liksom en lite mer andlig dimension till tillvaron. Och jag kan tycka att när jag läste in Okej, amen igen, att Jag gick in som ung väldigt antropologiskt intresserad och lite identitetsintresserad. Oj, lever de så här? Och vad intressant. Och oj, vad sådär trångt och litet och samtidigt spännande. Medan jag nu som medelålders läste den här boken och såg andra saker. Och jag kan tycka att den delen, den andliga delen, ju faktiskt också är väldigt intressant. Det är människor som är fromma och det är på ett sätt en... De ser judendomen som en uppsättning lagar. Det är mer en civilisation nästan.
Så de läser för att parallellt har jag förstått också. Även om de sa det här med flöjten.
Ja, de följer. Ja. Det var ju Baal Shem Tov. Han gjorde ju det liksom, i revolt mot en väldigt formaliserad. Idag är ju de själva väldigt formaliserade. Så att, men de har ju fortfarande det här med dansen och sången och sådana saker. Och känsla på det sättet. Men ja, så att jag tänker att det finns mycket där som är intressant också. Jag kan tycka att vi i våra liv, eller jag kan tala om mig själv, att jag liksom som sekulär judinna, vi har vissa små rudimentära traditioner som jag och min man håller och för över till våra barn. Men jag kan tycka att vi också missar någonting när vi, för vi har själva inte vuxit upp, till exempel påskmiddagen, den judiska Pesach, det är en jätteviktig helg. Och det är ju ett fantastiskt tillfälle. Man läser, och man kan, vilket varken jag eller min man har fått lära oss. Men man kan alltså, om man kan så läser man på hebreiska genom hela Haggadan. Berättelsen om den historiska eller den religiösa berättelsen om hur judarna blev befriade från slaveriet i Egypten. Tänk er att samla ett helt bord idag, även med barnen, där man läser igenom, man tar sig tid och innan man äter sitter man i en eller två timmar, sjunger olika sånger, berättar, återberättar en kulturs historia. Det är ju väldigt intellektuellt på ett sätt. Och jag tänker att vi är ganska andefattiga idag. Det handlar om skärmar och det handlar om kolla vad är det barnen får i sig. Det är jättemycket rapplåtar, det är gangsterkultur. Det är liksom, det är ganska andefattigt.
Om man tänker sig så här, alltså måste ju finnas någon typ av förklaring till varför judar är mer framgångsrika än andra människor. Alltså man tittar på...
Har varit, ja, det jag skulle säga. Det vet man inte hur det, om det kommer att hålla i sig.
Men Israel i förhållande till de arabiska länderna runt omkring. Hur alltså väl teknologiskt och så vidare det funkar, va? Alltså, och då måste man tänka sig så här. Vad beror det på? Och så när du tittar på Nobelpriset innan andra världskriget. Så gavs det antingen till judar eller till tyskare eller österrikare. I princip var det bara litteraturpriset som gavs till några andra.
Jo, men så är det fortfarande lite. De är judar överrepresenterade på. Men det har väl med att du får en intellektuell skolning från att du är liten i Torah.
Men den gamla generationen, men det är ju inte så.
Och just att Torah är vetenskapligt.
Nej, men jag tror att de flesta är judiska, även om de är helt sekulära, så ställer de väldigt... Jag har ju varit gift med Julina. Och tyckte väldigt mycket om hennes föräldrar som ställde väldigt höga krav. Alltså, hon sa ju det att hon fick ju inte... De accepterar ju inte hon hade dåliga betyg. Alltså det är liksom, och att hon sa någon gång när hon var 12 år att hon hade tråkigt och hennes pappa skällde ut henne. Du säger att du har tråkigt. Du har inte läst Dostojevskij. Du inte Kafka. Det finns så mycket att göra. Och du säger att du har tråkigt. Och jag tror att det där är någonting som tillför dem någonting. Alltså de får någonting, genom den judiska kulturen så får de någonting extra som vi andra inte får.
Jag tror att det där är på väg bort. I och med att judarna släpps in i det vanliga sekulära samhället så tror jag att det, tyvärr, för det är ju jättefint. Men det har ju haft att göra, som du säger, med att man har haft den här otroligt... Chassiderna till exempel, vad är klockan?
Ja, 10.
Ja, ska jag runda om snart. Ja. Men de sätter ju sina barn, nu är ju de väldigt så här fundamentalistiska, men de sätter sina barn, alltså drillar dem i mer religiösa texter från... Alltså de går in i skolan vid 3-4 års ålder. Och där börjar det, det är väl klart som tusan att hjärnan trimmas.
Ja,
det måste ju bli så. Ja. Sen finns det ju väldiga begränsningar och det skildras ju också i Okejammen till exempel att... Man får inte ställa för kritiska frågor i den chassidiska gruppen. Man får inte ställa för kritiska frågor. Man får inte ifrågasätta saker och sådär. Så det finns ju vissa som känner att de vill bryta sig ur. Som är extremt intelligenta. Det finns en sån
här i boken. Du pratade om en ung kille som hade 4 barn.
Ja, exakt.
Och som var besviken på det här livet.
Ja, och han var ju briljant. Supersmart. Fotografiskt minne och liksom rabbiner i släkten och sådär. Och en sån här fin familj. Men han var för korkat, det var för ensidigt, det var för dumt att inte kunna ställa de här frågorna.
Nej, men jag tror att det som har varit grundvalen för mitt liv och som har varit bra för mig, va, i alla fall hittills, det är inte bra för alla.
Nej.
Alltså jag tror att det som är stora fel som intellektuella gör, det är att De liksom lägger en mall som utgår ifrån hur de själv ser på sitt liv över hela mänskligheten. Och jag tror att för de flesta så är sådana saker som ger en bastrygghet och en liksom grundval för liksom nästa generation och så vidare är väldigt viktigt. Och varför vi i Sverige idag har så mycket ungdomar som mår dåligt, det är ju någonting vi måste rannsaka oss.
Men tillbaka till kvinnan och det som ändå de här tv-serierna handlar om. Du har ju det här som också muslimer har och även en del kristna. Att, som de säger, att kvinnor kan vara frestande och sådär. Det var ju någon som sa att det var en rolig mening under kvinnlig attack. Han jobbade med fyra kvinnor på någon kontor eller någonting.
Vad var det någonstans? Ja, det här boken. Ja, när man, hur man ska bete sig för att inte bli frestad.
Som mina ex har ju varit ibland irriterade. För jag har många muslimska manliga vänner. Så att de inte tittar i ögonen. Jag ser ju att det är bara som respekt. Att de inte gör det.
Ja, precis. Det är ju samma grej. För
det
gjorde ju inte heller de här.
Ja, precis. Och det är ju muslimer överlag. Om de ändå bara halvtror muslimska män. Om de, för att visa respekt. Ja. Så, men en del kvinnor kan ta nästan illa vid. Så.
Ja, men jag tar ju nog faktiskt. Jag skulle inte gilla det. Jag skulle, inte, skulle ni gilla att någon att jag satt så här?
Nej.
Pratade med.
Nej,
det är inte trevligt. Nej, man känner sig inte mött.
Nej.
Så det är...
Nej, jag har ju inte så här. Eller liksom,
du har inget problem.
Nej. Nej, men alltså du...
Så jag sitter så här och pratar med.
Ja, men jag...
Hallå?
Jag skulle nog tycka att det var
klart. Nej, men jag tänkte tvärtom. Alltså som man hade inte något problem att någon behandlar min flickvän så.
Jaha, du menar så? Ja. Det tycker jag är lite tramsigt faktiskt. Jag tycker man kan titta folk i ögonen.
Jo, men alltså det är någonting med det där att titta i ögonen. Jag tänkte på det för att jag umgicks med ett invandrargäng i mitten av 90-talet. Jag höll på att skriva en thriller och de här killarna höll på med kriminella saker. Och de tyckte då att jag var som en invandrare. Så han, nej men fan, tacka inte skit om svenska. Jag är ju till och med blond då liksom. Nej men då sa de att du tittar aldrig på våra tjejer. Och du talar inte illa om dina föräldrar. Eller om din släkt. Och det gör ju andra svenskar. Jag var tvungen att försvara svenskarna då. För som jag ändå är liksom, jag är ju på något sätt väldigt nationalistisk och stolt att vara svensk. Men det är ju ändå uppenbart att jag sa att jag har ingenting att säga om mina föräldrar, de var jättebra. Och jag skulle aldrig komma på tanken att stöta på en kompis tjej liksom.
Men har du haft en lycklig barndom?
Ja.
Har du också haft en lycklig barndom?
Nej, det vill jag inte påstå.
Men hur vanligt är det med lyckliga barndom?
Jag har varit privilegierad på det sättet att jag kanske reser. Det var ju 40 länder kanske innan jag var tonåring och sådär. Men nej, det var väl inte. Det var liksom, det var...
Hur vanligt är det?
Frånvarande mamma och våld i hemmet.
Ja, pappa nej, det är inte så lyckligt. Nej. Men hur vanligt är det med att folk har haft lyckliga?
Nej, men jag tror att det är ganska standard? Ovanligt ibland i kulturvärlden.
Ja.
Men jag uppfattade då att jag har ingenting att anföra mot mina föräldrar. De var jättebra.
Härligt.
Men vad skulle säga, vad tyckte om vi så avrunda med tv-serien, vad tyckte du om Anonymous Box?
Ja, precis. Nej, men som jag sa så tyckte jag att det var det är ju en produkt där färgerna är väldigt, kontrasterna är väldigt uppskruvade. Ja, svartvitt, exakt.
Den israeliska var mer nyanserad.
Ja,
och även Israel ses de som är lite kufiska, eller hur?
Ja, och de sekulära, ja.
Man, det finns vilket de flesta under 50 tycker jag verkar vara i Israel.
Utom de som är religiösa, de är ganska många faktiskt vid det här laget.
De föder väldigt många barn.
Ja, föder många barn. Och slipper, var ju en gång i tiden av sentimentala skäl befriade från att göra värnplikt till exempel. Då tyckte man att det är bara en liten spillra efter koncentrationslägen. Ja. Låt dem sitta och studera Toran. Tyckte David Ben-Gurion, för att det var liksom den här landsfaden, för att det, ja, vi behöver sådana också. Men de har ju blivit så många som då lever på socialbidrag och inte bidrar genom att göra militär. Så det är ju ett otroligt politiskt inflytande också.
Ja.
Så det är lite annat läge. Så det väcker ju mycket resentiment förstås att inte de så att säga tar sin del av ansvaret. Vara i armén och liksom bidra.
Ja, varför är de inte med i armén? Jag tycker att det finns ju ingenting i Bibeln som talar om att de inte...
Nej, men de vill inte beblanda sig med sekulära.
Aha.
Det är ju därför det är så synd att vi inte har värnplikt i Sverige. För det är ju en sån fantastiskt integrerande effekt av det. Och jag tror att det har bidragit till att vi har de klyftor vi har. Därför människor träffas inte. Värnplikten är ju ett sätt att blanda ihop alla ungdomar.
Ja, jag träffade folk som man inte skulle träffa annars.
Nej, men sen var ju värnplikten och det var, men jag kom ju också från arbetarklassen. Så för mig är det liksom inget konstigt.
Okej, ska vi avsluta där?
Ja.
Okej.
Ja, då vill vi också påminna och uttrycka
annonsera er om något nytt som vi aldrig har gjort förut, men som sker inom snar framtid, som ni bara inte får missa. Torsdagen den 26 november, tidig middag, klockan 4 eller 5, vi har inte bestämt tidpunkten, för ett begränsat antal gäster, 20, högst 30 stycken, kommer vi ha en middag som jag och Rosodramas ägare Christian komponerar fram. Förrätt, antagligen bruschetta med eller utan parmaskinka. Vi kommer att ha ett vegetariskt huvudrättsalternativ. Vi kommer också ha italiensk kalvgryta, ossabucca. Och vi kommer ha ett fiskalternativ, gös med handskalade räkor och kokpotatis, som jag verkligen kan rekommendera. Och för de som till skillnad mot mig äter griskött, finns deras populära schnitzel. Det här paketet kostar 490 kronor och till det får man höra när jag och Stig talar om hans författarskap i 90 minuter. Man kommer också kunna köpa våra böcker till ett specialpris. Allt man behöver göra är att anmäla sig till Rosa Drömmar på deras sociala medier, Instagram då framförallt, eller ringa till restaurangen på telefonnummer 08 656 3894, 08 656 3894. Där ber man få tala med Christian eller Johannes för att boka det här kuvertet. Stötta gärna oss på Swish, nummer 123 535 4857, nummer 123 535 4857.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.